Herre, jag tackar dig för ditt levande ord, Jesus. Vi tackar dig för att ditt ord, Jesus, är ande och liv. Och tack att vi får, Herre, möta dig genom ordet. Vi prisar dig, Herre, för uppenbarelsens ande. Vi tackar dig, Helige Ande, för att du nu vill lysa på ordet så att det får bli till hjälp för oss. Uppmuntran, tröst, vägledning, tro. Helige Ande, jag överlåter mig till dig just nu och ber att du ska lysa på ordet och att det är Jesus som ska bli synlig i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, jag har ju kört taxi i natt. Jag jobbar ju som taxichaufför i Boden och ibland är jag i Edsbyn också. Det är inte så ofta, men ibland så är man här. Och det är fantastiskt jobb därför att du möter så mycket människor. Och igår var det ju trav på Bodentravet, V75, men det var packat med folk. Så att det var en bra natt. Så att jag har sovit kanske en 3-4 timmar, men det går bra. Det går fint. Så bara liksom sitt och var liksom och be just nu att jag ska liksom kunna få vara koncentrerad just här och få förmedla. Och jag har fått ett ord från Gud här, och innan jag läser ett bibelord här från första Johannesbrevet så ska jag berätta om en sak som hände i, jag tror det var i torsdags eller var i fredags någonting, så skulle jag tanka upp taxibilen i Boden. Och så var det då en kollega där till mig som sa: hej Mats, hur är läget? Ja, det är bra, sa jag. Hur är det med dig? Ja, men det är bra. Och så visade han att han hade fått en liten traktat av en kund som både, där det står vägen till Gud. En liten sån här traktat. Hur blir man frälst? Vad har Gud gjort så här? Och så sa jag så här: vem gav den? Ja, hon hette Marie. Ja, sa jag, hon vittnar om Jesus. Och han var liksom inte så här att han var mot det. Men så sa han så här: att kan liksom inte Gud liksom trycka på en knapp och ge mig en massa miljarder kronor? Och jag tänkte, det är klart Gud kan göra det, eller hur? Visst kan Gud göra det. Men då sa jag så här. Jag sa så här till den här killen: att om du så skulle äga allting, pengar, bilar, rubbet, sa jag så här, så skulle du ändå känna ett tomrum på insidan. För någonting fattas dig. Visst är det så? Det betyder att du som har Jesus, du är rikare än den som har miljarder kronor på ett konto i en bank. Vad är vi sjunger? Om jag ägde allt men inte Jesus. En gång till.
Vore livet värt att leva då?
Vore livet värt att leva då? Vad säger ni? Är det värt att leva ett liv utan Jesus?
Nej.
Nej. Vet du har fått högsta vinsten. Och ibland tänker jag så här: ska man gå upp här till Coop och köpa sig en trisslott? Eller och chansen att få komma i TV4, du vet det här trisskroppet, du vet när de vinner 5 miljoner kronor och kanske vinner en inkomst. Ja, men alltså, det är inget fel i det. Men det kan aldrig fylla ditt och mitt tomrum på insidan. Vet du varför det inte är det? Därför du, varenda människa, är skapad att leva i en gemenskap med Gud själv. Och det står och säger först Johannes: den som så har sonen har livet. Eller tvärtom, den som inte har sonen, han har inte livet. Så jag hoppas just nu att det ska liksom, att det jag sa till den här killen nu, att det verkligen ska få bära frukt i hans liv. Så att han förstår varför han behöver Jesus. Och du vet, det här med att dela Jesus med människor, det är ju, det är lätt på ett sätt. Jesus är ju inte komplicerad. Han är ju fruktansvärt enkel. Han är så enkel som människor krånglar till det till något vansinne. Men det svåra är: varför ska man bli frälst för? Det är en utmaning för oss. Varför ska just jag bli frälst för? Ja, vad ska jag säga då? Om du får nu en fråga här av din granne: varför ska jag bli frälst för? Vad säger du då? Då säger jag så här. För Jesus, han är livet med stort L. Då kan du säga den här sången. Om jag ägde allt men inte Jesus, då är livet fullständigt bortkastat, meningslöst. Du kan aldrig bli mättad av de yttre sakerna. Okej. Okay. 1 Johannes 4. Vers 7. Och jag har liksom blivit så fascinerad av Gud. Jag vet inte om du är fascinerad av Gud, men jag blir mer och mer fascinerad av vem Gud verkligen är. Vad fint att du bad om allt det jag är. Gud verkar utifrån den han är. Han är frälsaren, han är fadern, han är vår rättfärdig. Han, jag är. Det är en fantastisk sanning att få uppleva Jesus säga att jag är den jag är. Han är allt vad vi är. Allt vad vi behöver. 1 Johannes 4, vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Och någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag, för sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Gud tog första steget. Inte vi. Ingen människa tog första steget. Gud tog första steget. Hade inte han tagit första steget, då hade vi inte fått möta Guds kärlek. För Gud är kärleken. Och ibland tänker jag så här. Vad är det som gör att Gud skulle bry sig om människan? Jag vet inte om du har tänkt den tanken, men jag tänker så här. Gud, varför skulle du bry dig med en människa som inte vill veta av dig? Som inte frågar efter Gud? Varför skulle Gud satsa hela sitt liv på att försona världen som inte ville veta av honom? Vet du, det står i Romarbrevets 5 kapitel. Gud bevisar sin kärlek till oss i det att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vet du vad syndare är? Även någonting. Det är en identitet. Och syndare är egentligen fiender till Gud. Så när hela mänskligheten var fiende till Gud, då kommer Gud in på arenan och söker upp den som han hade skapat. Av världens alla miljarder och åter miljarder människor, så tänker jag så här. Vad är det för märkvärdigt med oss människor att Gud skulle överhuvudtaget bry sig, tänka på oss och inte minst sända sin egen son. Vi läste här, så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Eller Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Eller säg så här. Så älskade Gud Mats. Så älskade Gud Malte. Så älskade Gud Ivan. Susanna. Så älskade Gud dig. Att han utgav sig för dig. För att du som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och då är frågan, hur mycket är du värd i Guds ögon? Har du tänkt så någon gång? Varför skulle Gud bry sig om dig? Varför skulle Gud spilla sin tid, sina tårar, sin smärta på en människa som inte frågar, som inte frågade efter Gud? Varför? Ja, det finns bara ett svar. Gud är kärlek. Om Gud inte vore kärleken, skulle Gud bry sig? Nej, absolut inte. Gud ser ett värde i en människa som inte frågar efter Gud. Han ser ett värde i varenda medborgare i Älvsbyn. Han ser ett värde i dem jag skjutsat i natt. De flesta var väldigt bra kunderna, men det finns även, som vi säger, rötägg. Som fick ge sig lite mycket alkohol. Så tänker jag så här. Tänk om du kunde veta hur mycket Gud älskar dig. Vad han har gjort för dig. Då skulle ditt liv se helt annorlunda ut. Eller du som tycker så här. Jag är väl ingenting värd. Varför skulle Gud bry sig om mig? Jag har gjort så mycket misstag. Jag har klantat till det. Jag tycker synd om mig själv. Jag har gjort det. Jag har gjort alla möjliga saker. Och du tycker att jag är inte värd detta. Nej, välkommen till klubben. Vi är inte värda någonting enda av oss. Det är därför vi sjunger om nåden. Vet du vad nåd betyder? Eller vad nåd innebär? Det är en gåva som du aldrig någonsin kan förtjäna. Du kan aldrig arbeta dig upp till nåden överhuvudtaget. Du kan inte göra det. Alltså, utan den är så rik, nåden, att, som man säger, all världens rikedomar räcker inte. Gå med mig till Höga Visan. Ordet fick jag när satt han nu i bänken. Precis när du var fram och bad där. Då kommer detta ordet från Höga Visan. Jag har ingen bibelprassel. Har ni inga biblar med er? Hej, okej. Okay. Då får ni lyssna. Höga Visan 8 och den sjätte versen. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm, för kärleken är stark som döden. Dess lidelse är obeveklig som dödsriket, dess glöd är eldens glöd, en Herrens låga. Har du någon gång känt att det brinner inom dig? Har du känt någon gång som Guds beröring i ditt liv, att det är som en eld? Det är som en, alltså det, du bara känner hur hela du är uppfylld av någonting som du inte kan riktigt sätta ord på. Det är bara att det finns en kraft. Jag har gjort det några gånger så här. Och det, alltså här, Guds kärlek, det är som en eld. Och du vet, Jeremia, profeten. När Gud säger till honom så här, att du ska gå och profetera och tala mina ord. Och han ville inte. Då säger han så här, då blev det som en eld. I mitt inre. Jag kunde inte härda ut den. Vet du, du och jag behöver den här elden, kärlekselden, den här passionen, förälskelseelden. Du vet, ett förälskat par som har den här passionen till varandra, kanske har varit gifta i 60, 70 år, 10 år. Den här passionen för varandra, den här förälskelsen, den här glöden, den som församlingen i Efesus förlorade. Du har övergett din första kärlek, den här passionen, den här glöden. Vet du, den elden behöver vi få tillbaka i Guds församling. Vi behöver inte massa tekniker, vi behöver inte massa metoder. Allt bygger på Guds kärlek genom dig och mig. Det är Guds kärlek som gör att det blir skillnad mellan oss och världen. Det är kärleken, den här passionerade glöden, elden, att det ska brinna för Jesus. Att vi är så förälskade i Jesus. Vi är så betagna av hans skönhet, av hans ljuvlighet. Tänk om den kunde få brinna på nytt igen, ännu starkare. Jag säger inte att det inte brinner i dig, men det skulle liksom verkligen behöva flamma upp. Och precis som Paulus säger till Timoteus, låt den nådegåva flamma upp igen. Du sitter säkert med nådegåvor. Du sitter säkert med gåvor i ditt liv. Men det kanske har dalat. För du tycker att amen, jag förtjänar inte. Jag är problembarn. Vet du, Gud tittar inte dig på det sättet. Vet du, han har betalt priset för dig. Han har köpt dig fullständigt fri. Ett liv som är meningslöst. Jag kan säga så här. Du har inte råd och kasta bort ditt liv. Tänk om du visste exakt vilket år, månad, dag, timme Jesus skulle komma tillbaka. Hur skulle ditt liv se ut då? Nu vet jag, nu är jag lite utmanad mot det här. Om du visste vilken dag, exakt vilken stund. Men det står i Bibeln, ingen känner dagen eller stunden. Vi fortsätter. Dess glöd är eldens glöd. Den här är en slåga. Väldiga vatten. Har vi några väldiga vatten uppe i Norrland? Vad säger ni? Har vi Storforsen? Det är mäktigt, va? Vi har Sveriges högsta vattenfall, Njupeskär, som ligger i Dalarna. Alltså, du kan ta vilka vatten du vill. Väldiga vatten kan inte släcka elden eller kärleken. Om man så skulle ta hela alla världshaven, så kan det aldrig släcka Guds kärlek. Det går inte. Så stark är kärleken. Tänk dig att du har gjort en jättestor brasa. Tänk dig som en valborgsbrasa, ännu större. Så tänkte då Guds kärlek. Och så ska man då släcka elden. Ja, de kan hålla på hur länge som helst och släcka den elden. Det går inte att släcka Guds kärlek. Varför det? För Gud är kärlek. Kan människor släcka ner Gud? Kan människor göra Gud om intet? Det går inte att göra Gud om intet, för Gud är kärleken. Då vore Gud inte Gud, då vore han inte kärleken. Om Gud fullständigt är död. Det går inte att döda Gud, det går inte att göra honom om intet. För jag säger, jag är den jag är. Jag är den jag är. Jag kommer aldrig att förändras. Jag kan inte upphöra. Jag kan inte sluta älska. Det går inte. Försök att stoppa Gud att älska dig. Försök att stoppa Gud att älska dem utanför här. Försök att stoppa Gud att älska hela världen. För han har sänt sin son som försoning för hela världen. Det finns inte en människa på den här världen som har levt, som lever nu och som kommer att födas, som inte är ett uttryck för Guds kärlek. Det finns inte en människa som inte är, som Gud inte har dött på korset för. Alla har han dött för. Kan det då vara så här då att han bryr sig om dig, lilla du? Vad tror du? Ja, kanske det. Ja, kanske det. Det är så. Det här behöver du få se. Så kanske brottas med dig själv. Väldiga vatten kan inte släcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Och så kommer denna vers. Om någon, det kan ju vara du då, ville ge allt han har i sitt hus för kärleken, skulle han, hon ändå bli avvisad. Jag vet inte, världens rikaste man, har någon uppfattning om det, Malte, vem som det är, men det spelar ingen roll. Bill Gates, han är rik. Ja, han har miljarder. Alltså han skulle kunna köpa hela Älvsbyn om han ville det. Han skulle kunna köpa hela varenda kommun i Norrbotten, varenda kommun, kanske inte i Sverige, men han skulle kunna göra vad han vill. Så säger han här, om man vill möta Guds kärlek och köpa den, så säger Gud så här: hör du Bill, det räcker inte. Det går inte. Varför det då? Därför Jesus, han har betalt det högsta pris någon kan betala. Vet du, Jesus, han har betalat priset för dig. Han har köpt dig fullständigt fri från synden. Du är inte längre en syndare. Du är rättfärdig. Kommer ni ihåg Birger Olsson? En pingstförkunnare som var väldigt använd av Gud i helande. Han var en gång han var mycket aktiv på 80-90-talet, eller även det också. Väldigt ödmjukt människa. Så var han på en möteskampanj i Storuman i Västerbotten, i pingstkyrkan. Och så kommer han dit, fullpackat i kyrkan. Och så frågar han så här: finns det några rättfärdiga människor här? Inte frälsta. Finns det några rättfärdiga människor här? Var det en som räckte upp handen. Menar ni, säger han, att ni alla andra är syndare då? Nej. Men rättfärdiga. Vet du vad frälst betyder? Rättfärdig. Vet du vad rättfärdig är för någonting? Gud har satt sin stämpel på det. Han har satt sitt sigill på det och säger: du är fullständigt godkänd. Du förstår, frälsning är inte att du är 90% frälst och 10% syndare. Du är antingen eller, syndare eller frälst, rättfärdig. Vet att du är rättfärdiggjord. Du har fått Jesu Kristi rättfärdighet. Så när Gud tittar på dig, förstår du, då ser han genom Jesus. Han ser inte genom dina misslyckanden, han ser inte genom dina problem, han ser inte genom din kamp. Han ser det finaste du kan tänka dig. Så värdefull är du för honom. Gå med mig till Jesaja. Jesaja 43. Vers 4. Jesaja 43, vers 4. Eller, vi kan inte läsa från vers 1. Jesaja 43, vers 1. Men så säger nu Herren, han som har skapat dig, Jakob. Du kan sätta in ditt namn här. För Jakob är ju här hos Jesus. Jakob, det är du. Han har skapat dig. Han som har format dig, Israel, var inte rädd. Ja, men säger du, jag är ju rädd. Ändå säger han, var inte rädd. För jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Finns det något band som är så starkt som man har till sina barn? Jag har två barn. Det är mina älsklingar. Det är mina barn. En del av pappa, en del av mamma. Du som har barn, det är dina barn. Du känner dem så väl. Du vet precis. Du har burit med dem. Ni mödrar, ni har burit på era barn när de var ett foster i magen. Ni känner era barn. Och Gud säger så till dig: du är min. Du är min. Och du vet, när Gud säger du är min, då är det med en sån respekt, en sån värme, en sån tacksamhet, som glädje Gud säger du är min. Och säger han så här: om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Vad tänker du på då? Då tänker jag på Daniel och på de tre männen Sadrak, Mesak och Abednego. När kungen där har beordrat alla att falla ner inför den här stora statyn, när signalen ljuder, när hornet ljuder, då ska alla falla ner. Och de säger så här: vi kan aldrig falla ner för någon annan än Gud själv. Och de står där, dessa tre. Och kungen beordrar in i den brinnande ugnen och hettar upp den 7 gånger ytterligare. Och de säger så här: vi tjänar dig, men vi kommer aldrig böja oss under någon annan Gud än Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Om det är så att vi skulle förlora våra liv just nu, alltså just det, de står där och de vet inte. De vet inte ännu, kommer Gud att bevara dem? Kommer Gud att liksom att skona dem? Eller är det just nu, är deras sista stund kommen? De var beredda att dö för sin, de var beredda att dö för till den Gud som har skapat, som har älskat dem, som har hjälpt dem, som har gjort allt för dem. Som säger, är det så att vi kommer att dö, så kommer vi ändå inte böja oss för dig. Det är den kärleken jag pratar om. Kan du se denna oerhörda styrka? De faller inte, se, de kompromissar inte. Varför det? Ja, inte är det för att de är så stöddiga i deras själva. Men kärleken är det som gör att du står upp för Jesus. Du vet, om du står upp, alltså om den kärleken har fått verka i dig, fått gripa dig, då kommer du inte att kompromissa med någon människa. Inte ens de som styr vårt land. Och så vill de kasta det i ugnen, dessa tre män. Men det var inte så att han ändrade sig. De kom in i ugnen. Men vad var det med? Jo, det fanns en person till. Människosonen, Jesus själv. Du förstår, om du går igenom en eld just nu, du prövas. Du ska veta, han är med dig i elden. Alltså, seger är ju inte att vi liksom går omkring en omväg. Vi går genom vattnen. Vi går genom elden med Gud. Det skapar i dig och mig en oerhörd styrka när vi ser, jag klarade mig genom honom som har älskat mig. Därför behöver du inte vara rädd, för han kommer inte att lämna dig. Han kommer att beskydda dig. Jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösen för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig, ger jag människor i ditt ställe, folk istället för ditt liv. När den här kärleken får verka i dig och mig, så kommer Gud ge dig människor. Människor. Gud kommer sända människor i din väg, som du kan få förmedla av den kärleken som han riktar till dig. Det är detta som det handlar om. Att vinna en värld. Att människor ska få möta den kärleken som han har gett till dig. Du förstår, den flödar över. Halleluja, tack Jesus. Halleluja. Jag blir väldigt välsignad när jag läser de här bibelverserna och ser Guds tanke med dig och mig. Romarbrevet 8. Vem kan skilja oss? Eller vem kan skilja dig från Kristi kärlek? Nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara. Fara. Vi vet att människor idag lever i stor fara, det vet vi. Det är inte speciellt långt i Ukraina. Det är fruktansvärt, eller hur? Det är hemskt. Ändå står det, sånt kan inte skilja människor från Guds kärlek. Eller svärd. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Alltså, i nöden, i ångesten, i förföljelsen, i svält. Du kan ta vilka attribut du vill. I de här så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat mig. Det betyder att trots att du känner just nu fullständigt nere, misslyckad, värdelös, så är du en övervinnare. Ja, men det känns inte så, säger du. Kolla hur mitt liv ser ut. Ja, läs Bibeln. Kärleken är större än allting. Vi läste, väldiga vatten kan inte släcka den. Strömmar kan inte dränka den. Det finns ingenting som kan släcka Guds kärlek till dig. Det går inte. Ingen kan få Gud att sluta. Inte ens du själv kan få Gud att sluta älska dig. Så skulle du säga något så här: jag vill inte veta av Gud längre. Jag säger, säg inte så, snälla. Men skulle det vara så här, det går så långt att man säger, jag struntar i Gud. Gud kan aldrig sluta älska dig i alla fall därför att han är kärleken. Skulle Gud sluta älska, då vore han inte Gud, då vore han inte kärleken. Ser ni här vilken otrolig skillnad det är på Gud och människor? Jag är viss om, det var tro är, jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller furstar, varken något som nu är, något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så där har du det. Om vi ställer frågan så här: hur ska jag bära mig åt för att få Gud att sluta bry sig om mig? Ja. Jag säger lycka till. Du kommer inte att lyckas någonsin att få Gud att sluta att bry sig om dig. Att älska dig. Att krama om dig. Att ge dig allt. Varför skulle Gud betala det högsta priset för om han inte älskar dig? Varför skulle Gud betala och ge dig högsta vinsten? Ja, vad är det, säger du? Helande. Vet du att helande ryms i Guds kärlek? Frälsning. Vi säger så här, det är klart Gud vill frälsa alla människor. Vi läser från Timoteusbrevet. Gud vill att alla ska bli frälsta. Men kan vi säga så här då? Gud vill att alla ska bli helade. Törs vi säga det idag? För oss är det självklart att Gud vill frälsa alla människor. Men tror du att Gud vill hela dig? Jag har aldrig tänkt på, säger du. Nej, men tänk efter nu. Vet du vad evangelium är? Evangelium är ande, själ och kropp. Försoningen är frälsning. Försoningen är helande. Försoningen är befrielse. Det är inte bara frälsning som är evangelium. Evangelium är Guds kraft till frälsning för vargen som tror. Så vet du det, helande är inkluderat i Guds kärlek. Därför han tog våra sjukdomar. Han tog all smärta. Och smärta är inte bara att du har ont i huvudet, ont i kroppen, ont i magen, ont i lederna. Smärta är också själens smärta. Jag säger, väldigt många människor har själslig smärta även i Guds församling. Vet du, Jesus tog din smärta. Det finns ingen anledning för dig att bära en smärta och tänka, ja men det är bra att man har lite sjukdomar så man blir ömjuk. Kasta bort den villfarelsen. Skulle Gud som tar dina sjukdomar på nytt igen lägga på dig sjukdomen för att du ska bli ömjuk? Jag tror inte på sånt. Ja men säger du, alla blir ju inte hela det. Nej, jag vet. Men blir alla frälsta då? Vad säger ni? Kommer alla bli frälsta? Kommer alla i Älvsbyn bli frälst? Nej. Jag tror inte på det. Likväl har ju vårt ansvar att berätta för varenda Älvsbybo, varenda person som bor i Visträsk, Korsträsk. Du kan ta i Vidse, du kan ta vilket. Vi har mandat att berätta för varenda människa att du är älskad av Gud. Att Gud har riktat sin kärlek till dig. Sen kan vi inte göra någonting mer. Vi kan inte tvinga människor att komma till Jesus. Vi kan bara erbjuda denna fantastiska gåva att du är försonad med Gud. Sen vet vi, alla kommer inte att komma till himlen. För alla kommer inte ta emot Jesus. Men det gör inte att vi slutar predika evangelium. Det gör inte att vi slutar predika om helande. Vi slutar inte med det. Vi har ingen rättighet att devalvera evangeliet. Det känns det fel mot honom som har gett oss det glada budskapet. Och inte vill vi göra tjänstefel och säga, ja men vi krymper ner det här liksom med evangeliet, liksom vi tar frälsning, men vi talar inte om helande, vi talar inte om själen, vi talar inte om befrielse från demoner. Vi slutar med det för det är så kontroversiellt. Vad tror du Jesus säger om det nu när han har betalt priset? Vad tror du Jesus säger när vi som tar emot kärleken inte vill föra den vidare till människor? Och nu kommer här till min nu conclusion här just nu, sammanfattning. Om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Då är vi skyldiga att älska våra medmänniskor. Annars har Jesus dött förgäves. Han dog för alla. Han led för alla. När han är i ett semane och svettas blod, då tänkte han på dig. Då tänkte han på människor som har ångest idag, som vill ta livet av sig. Min fru Karina jobbar på psykiatrin på Sunderby sjukhus. Och när hon sitter i rådgivningstelefon där människor ringer, så är det inte all för ovanligt att människor hotar med suicid, alltså självmordsbenägen. För att få som de vill. Hörrni, vi lever i en värld där människor inte längre vill leva. Och jag håller på att säga, hur ska vi bära oss åt? Hur ska du och jag bära oss åt för att kunna hjälpa dessa människor? Ja, låt Gud få älska dig. Låt Gud få fylla dig med sin kärlek. Låt Gud få förvandla ditt liv. Låt Gud få så att du, alltså, att du blir så gripen av den här kärleken. Jag måste läsa ett ord till dig. Det är första Korinthierbrevet 13. Orkar ni ett tag till? Jag är inte här så ofta. Så att jag måste få. Ni vet, kärlekens lov. Vad händer med dig när du upptäcker att du är älskad? Vad händer med dig då när kärleken bor i dig? Jo, vad händer så här? Det står, kärleken är tålig och mild. Ja, säger du, men Gud är ju kärleken. Ja, men han bor i dig. Eller hur? Vad händer när Gud bor i dig som är kärleken? kan det kanske bli så här då att du plötsligt börjar bli som Jesus. Just det, min vän. Det är det som det handlar om. Du blir som Jesus. Därför det står så här. Sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Du och jag ska bli Jesus-människor. Du och jag ska bli sådana som återspeglar Jesus. Kristus i dig. Han har tagit sin boning i dig. Och han vill verka genom dig. Då plötsligt blir det så här. Då blir Mats tålig och mild. Ivan blir tålig och mild. Susanna blir tålig och mild. Du blir tålig och mild. Du avundas inte. Du blir inte avundsjuk och någon annan blir välsignad. Du skryter inte. Du blir inte uppblåst. Är ni med? Förstår ni vad jag pratar om just nu? När kärleken får ta gestalt i dig, får verka i dig. Du blir inte uppblåst. Du skryter inte över dig själv. Wow, vilken fantastisk predikant jag är. Hör du, jag kan säga så här. Det är nåd att jag kan stå så här. Det är bara Guds nåd. För mig är det en sån otrolig tacksamhet till Jesus. Hur han kunde ge mig förtroende. Jag kan säga så här. Jag är så tacksam, Ivan, församlingen, att ni låter mig få komma hit gång efter annan och få predika för er. Och jag tror att det är så att ni tycker om mig. Jag kan säga så här, jag älskar er av hela mitt hjärta. Jag älskar den här församlingen. Jag har sån kärlek till er från Jesus. Mitt hjärta, han är med. Fastän jag inte är med i den här församlingen så känner jag, det här är fantastiska människor. Gud gör sitt verk i dig. Jag är så tacksam för det förtroende Gud ger till mig som ni ger till mig. Det är nåd. Jag kan inte brösta upp med ett dugg överhuvudtaget. Det är nåd allsammans. Den beter sig inte illa. Du beter dig inte illa. Du söker inte ditt. Du brusar inte upp. Om du har problem med ett häftigt humör, så är det ju väldigt lätt att säga så här: nu får du behärska dig, så får du inte göra Guds församling, du är ju frälst. Ja, det är ju väldigt lätt att säga så, eller hur? Det är klart att vi ska försöka behärska oss, men du förstår, vad är det som gör att du kan behärska dig? Det är Guds kärlek. Guds kärlek. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men den gläds med sanningen. Allt bär du. Allt tror du. Allt hoppas du. Allt uthärdar du. Amen. Nu vill jag göra en kärleksgärning här. Nu vill jag be för dig. Och jag vill bjuda fram dig till första bänken. Jag tänkte, Ivan, kan du sätta på någon sån här lugn fin CD med lite fin musik där? Och jag skulle gärna liksom vilja be för dig. Det spelar ingen som helst roll vilka problem du har. Gud älskar dig och jag vill gärna välsigna dig, lägga handen på dig. Be för dig, Guds kärlek. Därför att när Guds kärlek får verka inom dig, då kan vad som helst ske. Så välkommen fram. Och jag skulle liksom vilja just nu att tänk nu inte på kaffet nu. Du hinner få kaffe. Jag lovar dig, jag ska inte hålla på länge. Men jag vill gärna ge, för det här är en helig stund. Jag hoppas du just nu har fått få en liten glimt av hur mycket Gud älskar dig. En liten glimt av vem Gud är. Som vi sjöng i sången. Att när vi har nått botten av tillgångar egna, vår fader har endast begynt. Då har Gud bara börjat att ge ut. Skrapa inte på botten av ditt liv, utan låt dig uppfyllas av ande. Låt dig uppfyllas av Guds kärlek. Välkommen fram.